På spaning efter den tid som flytt är en romansvit av Marcel Proust. Och det är nästan ett sånt upplägg vi har idag, om jag har förstått det rätt.
Ja, det kan man väl säga. De fria tankarnas lätta flykt, tänkte jag att du skulle kalla det här avsnittet, eftersom vi lever i en sån oerhört intensiv tid av svensk klubblagsfotboll just nu, där stormatcherna avlöser varandra. Guldstriden är galen, bottenstriden besvärlig. Till detta kommer ju alla Europa-matcher där svenska klubblagen gör i princip succé. Och vi har ett körschema här som kommer följa en röd tråd, så att det är bara att hänga med i det. Och först kan vi börja med att konstatera att vi lever, Oskar.
Ja, vi lever. På vilket sätt lever vi?
På det sättet att i förra avsnittet så trodde ju vi här att antingen alla fyra svenska klubblag eller åtminstone tre av dem skulle gå vidare i Europacup-spelet. Och nu är det bara att konstatera att det enda lag som har haft möjlighet att ta sig vidare, det är Malmö FF. De är klara för Europa Leagues gruppspel. De kan fortfarande nå Champions Leagues gruppspel till och med. Och de övriga tre lagen har bra chanser, förutom just AIK då, som ju ska åka till Grekland med ett väldigt besvärligt utgångsläge.
Mm, jag körde ju ett fegistips. Du stack ut hakan och körde ett 100% till facit. 4-4 ska gå vidare. Jag sa 3-4 utan att specificera närmare.
Ja, just det.
Och fegistipset ligger ju ganska bra till, för att Malmö vidare, Elfsborg, Göteborg har bra chanser och AIK är dödsdömda.
Jag är på väg till Göteborg när detta spelas in torsdag förmiddag. Du åker inte till Grekland och följer AIK på grund av deras svaga hemmaresultat, eller?
Ja, precis. Tanken var att jag skulle åka till Aten och se den där matchen. Men vi bedömde helt enkelt att det inte var värt det med 1-3 i bagaget och 4 mittbackar plus Ofori borta.
Du har alltså gått från liksom att ha kämpat vidare AIK i Moskva till att bli vad vi kallar för en medgångsjournalist.
Ja, det verkar inte bättre. Nej, men även om AIK mot alla odds skulle fixa det här, så betyder det ju inte att de är vidare till Europa League. Utan så fall har de fortfarande en ganska svår uppgift. Så även om det sker ett litet mirakel i det lilla, så behöver inte det betyda så mycket. Och då bedömde vi helt enkelt att det var mer värt att jag höll till här i krokarna och gjorde lite jobb hemifrån.
Det låter bra det. 51% fotboll, folkets podd är det alltså. Och vi ska väl kasta oss rakt in i det lag som faktiskt har tagit sig vidare då, Malmö FF. De gjorde ju det genom att besegra vad du hävdar är världshistoriens genom tiderna mest korkade fotbollslag, Red Bull Salzburg. För att inte vi ska åka på någon form av förtalsstämning här från det här groggvirkeaktiebolaget som jag döpte det till, så får du nog nästan motivera varför det här är världshistoriens mest korkade fotbollslag.
Mm. Jag har en topp 5-lista faktiskt, med de dummaste fotbollslagen som någonsin har uppträtt.
Ja, du lurar ju in mig i den här listan. Du lurar ju in mig på den här listan genom att Brasiliens fantastiskt vackra årgång VM 1982 ska vara med på den. Var har du placerat dem?
Ja, de fick smyga in på en femte plats. Och även om jag vet att jag har ont långt in i benmärgen på dig, så får du motivera det här, för det var faktiskt ditt lilla uppslag.
Ja, det är väl lite så att samtidigt som det här laget då enligt mig har spelat den vackraste fotbollen som ett fotbollslag någonsin har spelat, med Zico, Sokrates och Eder och Falcao i spetsen, så är de ju också det kanske mest naiva lag jag någonsin har sett. När de väl då har nått till en avgörande match mot Italien för att ta sig vidare till en semifinal, och det räcker med oavgjort för dem, så kan de inte spela försvarsspel. Det är inte det att de blir straffade av Italien och Paolo Rossi en gång, inte två gånger, utan tre gånger. 3-2 vinner Italien med. Det hade räckt med 0-0, det hade räckt med 1-1, det hade räckt med 2-2. De får inte in 3-3. Och det här fantastiskt fint spelande fotbollslaget är alltså utslagna, trots att de på alla punkter på liksom i en offensiv fotbollsjämförelse är totalt överlägsna Italien. Så att det smärtade oerhört. Men det är bara konstaterat att fotbollen är ett så komplext spel att är du så naiv, då kan det sämre laget vinna.
Mm. Men det var då du förälskade i sporten.
Ja, det var det ju samtidigt. Och någonstans så man fäster sig vid fotbollslag som skapar starka känslor. De här skapade ju något starka positiva känslor först då, och sen då den här enorma sorgen när de förlorade. Så det kanske förde något gott med sig det också.
Mm. Italien vann ju VM där. Och de födde den moderna försvarskonsten som de sen har liksom byggt alla sina mästerskaps framgångar och klubblagsframgångar på i princip också. Sedan dessutom införde de silencio stampa, det vill säga att ingen fick uttala sig till någon, de bojkottar pressen. Men en icke namngiven svensk journalist hade ju citat från Paolo Rossi.
Mm, det var intressant. Han diktade väl ihop dem där och det avslöjades väl sen, vill jag minnas. Jag vet inte om vi ska hänga ut honom, men jag får du ta ansvar för det i så fall.
Ja, nej, det behöver inte jag. Men, det, var lite...
det såg annorlunda ut på den tiden, journalistiken kan man säga. Det gick ju inte att kontrollera på samma sätt heller, även om just detta då dagades.
Ja, jag vet en annan icke namngiven journalist som tillhörde lite äldre gardet som bevakar hockey, som för inte så länge sedan hade citat från spelarna på slutsignal faktiskt efter en hockeymatch.
Jag var imponerande. Ja. Var han nere på isen då eller?
Nej, utan han motiverade med när han blev frågasatt då, men var har du fått de här citaten ifrån? Nej, jag vet vad han kommer att säga.
Ja, alltså, när det gäller vissa spelare så är det ju förmodligen, har han ju förmodligen rätt va? Ja. De mest fåordiga, men det går givetvis inte att göra så. Skitsamma, vilka är på plats 4 på din lista?
Där har jag satt upp Hammarby. Det här är min ganska snäva på vägen till jobbet, sitta på tunnelbana och fundera lista. Mm. Så jag kanske inte kan göra anspråk på hela fotbollshistorien trots allt. Men jag har ju sett Hammarby mycket i Superettan under ganska många år och sett ett antal riktigt, riktigt korkade taktiska insatser. Det som skilde ut dem, jag tänker framförallt under Greg Berhalters tid, den amerikanska tränaren som var här och dansade ett par somrar. Eller han dansade inte så mycket, han var inte världens största skamknutte. Men han liksom överanalyserar motståndet. Så när Hammarby mötte Varberg på hemmaplan så la man stor vikt vid hur Varbergs vänsterback spelade för att man liksom skulle anpassa sitt spel på det sättet, och det innebar liksom att spelarna bara slog knut på sig själva och hade liksom ingen egen spelidé. Så det var liksom en omvänd dumhet, men i stort sett lika dum. Inte Red Bull Salzburg är dum, men gott nog till en fjärde plats.
Kan man säga att det är ungefär som livet fungerar för oss journalister som följer allsvenskan noga, att ju mer man studerar den, ju närmare man följer den, ju mer man lär sig om den, desto sämre tippar man den.
Mm. Precis så skulle man kunna säga faktiskt, som Greg Berhalter.
Du är också medveten om att du nu har utsett Hammarby till världshistoriens fjärde mest korkade fotbollslag genom tiderna.
Ja,
bra.
Det känns väl rimligt på alla sätt.
Då kan du ta plats 3 då.
Ja, Levadiakos. Mm. Jag kanske ska motivera den också.
Ja, det får du nog göra.
Jag ska inte åka till Aten nu, men jag var i Aten i våras när Olympiakos säkrade sin ligatitel med ett par omgångar kvar. Från slutet, då mötte ett lag som spelade så fruktansvärt korkat över hela planen. De spelade liksom nästan fotboll hela tiden. De hade plopp.
Ja,
det var tekniken som vi förmodligen har koll på den här gången. Vi fick ju lite kritik för att du lät väldigt lågt.
Ja, jag hoppas att vi har bra på det nu.
Skitsamma. Det här Levadiakos spelar fruktansvärt korkat. Jag behöver liksom inte motivera exakt hur. Men jag var i alla fall övertygad att om man spelar så här dumt och inte tar tillvara på sina chanser och inte försvarar ordentligt, så måste man vara köpt helt enkelt. Och det är nog den enda fotbollsmatchen jag har sett där jag liksom varit rätt säker på att många spelare, bland annat målvakten som sprang ut utanför straffområdet och tog med händerna så han blev utvisad i första halvlek, var köpta helt enkelt.
Och det korkade ligger här alltså i att de är köpta då?
Ja, och om det är så är det fruktansvärt korkat, så ja. Då kan man bli påkommen.
Det är rätt smart om de har inte blivit påkomna.
Nej, om man inte har några moraliska betänkligheter. Nej. Så kanske det var smart också. Men om jag fel, om de inte skulle vara köpta, så var de kollektivt väldigt, väldigt dumma. Och för att bygga på mystiken kring den här matchen så försökte jag prata med Jimmy Durmaz efter den. Hälsa på honom i den här mixade zonen. Han sa ah, ni har kommit från Sverige, så kul liksom. Men sen kom han aldrig tillbaks. Men jag och min vän och kollega Kristoffer Bergström, som jag var där med, vi såg hur Jimmy Durmaz tog bakvägen ut och liksom undvek oss verkligen. Mycket oklart varför. Han har inte spelat den här matchen från start, han hoppar in på slutet. Men han uttalade sig till Fotbollskanalen efteråt med detta citatet: det var magiskt, en riktig häftig känsla. Det var fullsatt på arenan och hela inramningen var häftig. Det var grymt, säger Durmaz till fotbollskanalen.se. Och han ljuger här. För det var inte fullsatt. Jag var där, det var absolut inte fullsatt. Dessutom var det riktigt dålig inramning. Alltså riktigt, riktigt svag inramning. Det var liksom ett sorl som det kan bli på en träningslandskamp. Till exempel när Sverige har mött England och Argentina på Friends Arena, och de brittiska journalisterna kallar det för biblioteket. Att det är bara liksom ett enda sorl där publiken liksom inte lever sig med, och de bygger inte sina spelare, utan ja, det var en antistämning tyckte jag. Sen firade de lite efteråt, men det var också ganska avmätt. Så.
Han drog en rövare helt enkelt.
Ja, skum match som sagt. Ja, de förtjänar sin tredje plats.
Och var du på plats två?
Där har vi Sverige.
Ja.
Ja, under Erik Hamrén vid två tillfällen. Du har också reagerat på de här matcherna, vet jag. Så det kanske inga skrälla. Men Holland borta i EM-kval till 2012. Sverige åker dit med en fullständig övertygelse om att Sverige ska spela ut Holland på bortaplan. Kommer med en sån matchplan och blir ju totalt överkörda, vilket man hade kunnat räkna ut med röva och krita, för att citera Robert Laud.
Och den andra matchen är?
Är Ukraina i EM-premiären 2012.
Ja, det är bara att skriva under på det. Där kommer de ju med ett ett lag som bygger på ungdomlig entusiasm snarare än den rutin som fanns i truppen, och Erik Hamrén tror att det ska räcka. Istället så förlorade de den här premiärmatchen, vilket ju lägger grunden till det misslyckade EM-slutspelet 2012.
Ja, Peter Wettergren, landslagets scout, hade lagt ett halvårs tid på att kartlägga Ukraina. Kom fram till att högerkanten är det som man måste stänga. Deras högerback Oleg Husev går på som en kanonkula längs med högerkanten, stöter framåt hela tiden. Deras stora stjärnor, Konoplyanka och Jarmolenko, spelar offensivt på sina kanter och framförallt på högerkanten, där liksom ett dubbelt hot. Det måste man stänga. Ska man slå Ukraina i den där i en premiärmatch, så måste man sätta stopp för den. Erik Hamrén väljer att ta ut Ola Toivonen som vänstermittfältare, eller vänster ytter i ett 4-2-3-1. Ola Toivonen som aldrig spelar på positionen. Och ja, facit kom ganska snabbt.
Mm.
Och ni försökte väl prata med den här stackars Peter Wettergren?
Ja,
vi
högg honom dagen efter på träningen och frågade om han tyckte att den liksom rapport han hade gett till Erik Hamrén om hur Ukraina spelade, om Hamréns startelva liksom gick i linje med vad han hade varnat för och så. Och han flinade ju bara och vände på klacken i princip, och det sa väl allting, men det gick inte att göra några rubriker på. Men det är klart att i hans memoarer kommer det stå att han inte var särskilt nöjd med hur Hamrén lyssnade på hans rapport.
Nej, det kommer nog vara det bittra kapitlet i hans memoarer.
Ja,
det, en sån sak som man aldrig någonsin kommer kunna släppa.
Nej, det kan jag mycket väl tänka mig.
Men du köper
absolut. Jag köper allting så här långt, men jag har fortfarande inte fått svar på hur vi ska undvika förtalsanmälningen då, eftersom du utsett Red Bull Salzburg till världshistoriens mest korkade fotbollslag efter deras 3-0-förlust här mot Malmö FF. Så att det är egentligen den motiveringen jag är mest spänd på.
Ja, jag tror inte vi kommer komma undan, för jag kommer snarare liksom förstärka bilden. Däremot skrev ju Ronny Sandahl, vår kolumnist, inför förra årets möte mellan Red Bull Salzburg och Malmö. Då började han ju en krönika med att Österrike har inte bara gett oss Adolf Hitler och Josef Fritzl, de har även historiens mest hatade fotbollslag.
Ja, exakt. Så du spinner vidare på en gammal god och fin Aftonbladet-tradition menar du är. För om det där blev det ett jävla liv, vill jag minnas, ja. Sandahls krönika.
Det kan man ju säga.
Med all rätt kan man väl säga. Det får ju finnas gränser i jämförelse, kan man ju tycka.
Ja, den kanske var lite över gränsen. Men det är i alla fall så här att de pumpar in hur mycket pengar som helst i de här klubbarna, Red Bull Salzburg och Red Bull Leipzig i Tyskland. De ska bygga storklubbar helt enkelt, de ska nå Europa. Och de har bara en spelmodell och de kommer aldrig någonsin frångå den. Vilket är så dumt att jag inte vet vad jag ska ta vägen. För att inför förra...
Lite sånt vi brukar hylla liksom. Lagerbäck kan tro på sin idé och bla 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 liksom. Man kör på den in i kaklet och så.
Ja, fast deras modell är liksom vi ska ha unga, flashiga spelare som bara öser på framåt. Det är väl kanske inte riktigt Lagerbäcks.
Nej, men han har just det att man kör på ett och samma sätt. Att man tror på sin tanke in i döden.
Ja, jo, det är väl bra om man har en ideologi, men man behöver inte vara dum i huvudet för
nej,
det.
Nej, liksom. Det har du rätt.
Jag ringde Eddie Gustafsson inför förra årets match och han har ju stått i mål där länge och finns med i organisationen nu, om man är målvaktstränare eller vad nu är, det vet jag inte riktigt. Men då sa han just där att vi kör framåt alltid liksom. Det finns ingen annan idé. Och så frågar han, men vad händer? Säg att ni leder med 2-1 eller 2-0 mot Malmö och ni kommer till bortaplan liksom. Kommer ni spela likadant då? Ja, det kommer vi göra. Det finns ingenting att tveka på. Och det är ganska kul nu 2 år senare när det har varit exakt de här resultaten. Och jag, du vet, man slänger ut sig en teoretisk fråga, men det var ju exakt så det blev.
Ja, när du berättar det liksom, och man ser den här matchbilden framför sig med 1-0, 2-0, 3-0 i första halvlek så stärker du bilden av att de faktiskt är ett riktigt korkat fotbollslag.
Ja, förra året var det ju så att då spelade Malmö det här 5-3-2-systemet där de bara liksom placerade ut spelarna på planen. Det var liksom, det hängde knappt ihop, men de bara, ja, här ska vi stänga. Och så lyckades de med det, och den här gången var ju bara ett stort haveri av Red Bull Salzburg som har en massa skickliga spelare. Men ja, man kan inte spela så pass dumt och ösa på och ge bort öppna ytor. Sen var ju Malmö fruktansvärt bra att utnyttja det, men ja, skickliga men vansinnigt dum taktik.
Det här är alltså Folkets podd, 51% fotboll, 49% skitsnack. Vi har precis klarat av skitsnacket genom Oskar Månssons lilla lista här, en liten utblick över fotbollsvärlden och fotbollshistorien. Vi går väl in på det vi brukar ägna oss åt mest här annars, och det är ju egentligen allsvenskan. Men när vi ändå nu har varit inne på Malmös succé här och när de återigen har tagit sig till Europa League, så kan man ju inte nämna det utan att komma in på Marcus Rosenberg, som ju gör en storartad insats, förvisso mot ett naivt motstånd, men en väldigt stor insats. Och här har ju uppstått någon form av diskussion, för att vår kollega Stefan Ahlfeldt utnämnde honom till Sveriges bästa fotbollsspelare efter Zlatan Ibrahimovic efter den här matchen igår då. Och då reagerar ju framförallt AIK-arna då, som ju är nöjda och glada över Henok Goitoms storform. Vem är egentligen bäst, Rosenberg eller Goitom?
Jag tycker ingen av dem är två efter Zlatan i landet. För att anfalla möjligtvis, där är de uppe och konkurrerar. Men det är klart att det finns andra spelare. En Albin Ekdal till exempel hade nog räknat högre där, och kanske några till. Jag väljer Henok Goitom i de flesta fallen. Var man tittar på hans allsvenska säsong och i Europa får man säga. Men han har ju bara varit hysteriskt bra hela tiden och burit AIK. Rosenberg har inte alls haft en så bra säsong och varit ganska blek emellanåt. Däremot i den här typen av matcher så hade jag ju valt Rosenberg. Då hade jag nog valt honom före Zlatan, höll jag på att säga. Mm. Nej, men han var ju liksom typecastad för just den här matchen. Man visste lite att han kommer vara i händelsernas centrum. Och han kommer göra exakt vad som krävs för att ta sig vidare. Ligga på gränsen på alla möjliga sätt. Och ja, det var ju en helt fantastisk insats av honom. Lite konstig insats också. För att vi delar ut 5+. Och 5+ brukar ju vara att du gör 2 mål och 2 assist ungefär. Men Rosenberg gjorde bara, man måste plussa för så mycket i den här matchen liksom, att han bar sitt lag liksom.
Så är det. Det här har ju, ingen av de här spelar ju landslaget då. Rosenberg har ju tackat nej och Goitom har ju genom alla år egentligen bemötts med kalla handen då. Är Henok Goitom en man för landslaget? Det är det många som undrar sig, och naturligtvis så vill jag AIK:orna se det. Jag tycker, och vad jag ungefär har skrivit i det ämnet, är väl att jag tycker att Henok Goitom håller landslagsklass definitivt i vissa matcher. Men sen är ju det en helt annan fråga liksom, ska man i det här landslaget som det redan liksom tas in och provas spelare till höger och vänster, ska man bygga det på Henok Goitom helt plötsligt, när du har Zlatan, du har Gudetti, du har Thelin, du har Berg, du har Toivonen, kanske framförallt Thelin och Gudetti då, för det talas ju också om att vi måste föryngra det. Jag är inte så säker på att jag ser en plats för Henok Goitom i landslaget, även om jag för den sakens skull kan tycka att han håller landslagsklass. Det är många spelare som håller landslagsklass, men alla får ju faktiskt inte plats i ett landslag. Så fungerar det i alla landslag i världen.
Jag köper den analysen. Dessutom tror jag inte att Goitom passar så bra spelmässigt heller, för att vi bygger ju laget kring Zlatan av naturliga anledningar.
AIK bygger ju runt Goitom liksom, så att det är ju där han växer så oerhört mycket, när han får ta det ansvaret och vara den här ledaren liksom, att det är honom liksom, så han är referenspunkten och så vidare. Det skulle han ju inte bli i ett landslag.
Nej, och då krävs ju snabba djupledsspelare kring den här spelaren, och det finns ju inte en drös av dem i svenska landslaget heller. Så jag köper den, men du får ju också svara på frågan då. Goitom eller Rosenberg?
Vem jag håller högst?
Vem är bäst?
Ja, jag tycker att Marcus Rosenberg är bättre. I alla fall så har han visat det på en högre nivå, om vi tar i närtid då. Henok Goitom har gjort det fantastiskt bra i Allsvenskan, men jag tror att en sån som Johan Elmander, som var på tapeten och vända till IFK Göteborg, han har också gjort det bra i landslaget. Det är en skillnad på att prestera ute i Europa på hög nivå. Goitom gjorde det för länge sedan, men det är först nu som han verkligen har börjat leverera på den här höga nivån i Allsvenskan. Så med den liksom information och kunskap vi kan ha i ämnet, så väljer jag också Marcus Rosenberg för det.
Okej. Jag protesterar mot Elmander där. Jag tror att han är slut faktiskt.
Ja, alltså, han har gjort skadeproblemen gör det ju att han är på sätt och vis är det. Men mitt resonemang bygger väl på att liksom en frisk och fulltränad Johan Elmander har ändå så mycket kvalitet, så att i Allsvenskan skulle han prestera. Däremot tycker jag ju att hans landslagståg borde ha gått för länge sedan.
Ja, jag tror inte Elmander kommer att vara frisk och fulltränad.
Nej,
jag googlar honom nu precis. Han har gjort ett mål i Danmark sen han kom tillbaka. Jag ska inte säga att jag har sett matcherna, men man har sett den där formkurvan dippa väldigt, väldigt länge. Så.
Henok Goitom är en spelare som väldigt många har stark sympati för. Jag menar, hans engagemang i förorten i Kista Galaxy, hans liksom sätt att leda AIK, han är intressant att intervjua, han är en resonerande människa och tänker och funderar mycket kring fotboll. Däremot Rosenberg är ju väldigt, jag menar, han är ju extremt uppskattad i Malmö förstås, och jag tror att han bland gemene man så gillar man Marcus Rosenberg. Jag tycker att han är en skitbra fotbollsspelare och verkar vara en trevlig kille, men bland de här liksom hardcore fansen till Allsvenskan och framförallt supportrar runt andra lag, så är Marcus Rosenberg ganska avskydd, måste man ju säga. Och det fick mig att tänka på liksom det här med, vad är det med det gamla gubbgrinet, om vi får kalla det så? Alltså det känns som att...
Det får vi, det var min favoritpunkt här. Jag har tittat på körschemat och punkt nummer 5 heter gamla gubbagrinet.
Gamla gubbagrinet, ja. Griniga gamla gubbar var ju en fin gammal film en gång i världen här. Nej, men det känns som att Anders Svensson, Andreas Johansson, Rosenberg, Rydström på sin tid, Henke Larsson i viss mån, kan säkert rabbla hur många som helst, de här liksom...
Selakovic
har du där, va? Som de här Niklas Alexander som var fans förbannade på, de här gamla rävarna som har en av de där rävarna bakom öronen och smarta vet var gränserna går, de blir väldigt väldigt illa omtyckta av andra lagsupportrar.
Det har du alldeles riktigt i. Har du gjort en ny spaning här?
Nej, samtidigt så tycker jag att de är så här intervjusituationer och det sättet vi möter dem på är ju Rosenberg och Andreas Johansson i Norrköping då, och Anders Svensson. De är ju fantastiskt trevliga att intervjua, intressanta att intervjua. ofta genomtänkta svar och så här. Just Andreas Johansson Norrköping är väl lite väl försiktig kanske. Man kan tycka att han med sin ålder och erfarenhet borde ha mer att komma med. Men jag delar ju inte det. Jag blir inte så irriterad på dem. Jag blir tvärtom imponerad av dem. Jag gillar liksom de som kan töja på gränserna och vinna till varje pris och utnyttja liksom.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gråzonerna, jag menar, vi talar ju inte om ekonomisk brottslighet här nu, utan vi talar ju om fotboll liksom. Jag blir till exempel inte så fruktansvärt upprörd över Andreas Johanssons filmning här mot Bangura där. Det är klart att den är otroligt dålig och att den är otroligt rolig på många sätt, men jag rasar ju inte. Rasar du?
Nej, det gör jag väl inte. Grejen var att han hade fått en armbåge av Bangura tidigare.
Jag tror vi klandrar hans kollega, hade ju fått en armbåge där, och han ville någonstans visa då domaren liksom, och det är klart.
Men så den filmningen i sig är ju patetisk givetvis.
Ja, den är rolig på alla sätt och vis, och det är klart att han ska ha ett gult kort för den. Det tycker jag också, men mer än så är det inte.
Nej, det är det inte. Det passar väldigt bra, slog de mig nu, med gamla gubbar, grinet. För de är ju väldigt, väldigt griniga på Rosenberg nu, framförallt liksom utanför Skåne. Men i Skåne betyder ju grina skratta.
Jaha.
Och i Malmö skrattar de ju bara. För att de som följde den där matchen och såg hur Rosenberg låg och tände på gränserna hela tiden och utnyttjade vartenda litet knep i boken. Dels att han hockeytacklade sig runt liksom och slet och låg och liksom skällde på domaren och liksom bröt ner de andra, men han gjorde också en intressant sak tyckte jag mot deras mittback Hinteregger, som är en ung väldigt, väldigt duktig mittback, ganska mycket pondus, men de hade haft extremt hårda dueller i första matchen, men i andra när Rosenberg vid något läge gjorde någon ful grej, så började han flina och istället liksom gav honom handen, så att de tog i hand, och sen var de kompisar efter det, och då visste man att det är Rosenberg som har utnyttjat den här lilla psykologiska grejen, för nu får den här unga killen liksom respekt och cred från den rutinerade gamla Premier League och Bundesliga anfallaren på något sätt, och då kom Hinteregger av sig lite, tror jag. Jag tror liksom att han känner till alla de mekanismerna på något sätt.
Men det är väl så man vill att de svenska lagen ska agera, till exempel i Europa. Tidigare har vi liksom beklagat oss över det när vi har åkt ut mot vissa lag, att ja, men fan, de är så mycket smartare och vi måste bli bättre på det och vi måste bli mer cyniska och så här. Nu tycker jag att man ser exempel på exempel. Liksom AIK rättade upp halva, var det Moldavien inför den matchen, både på plan och utanför, och det är AIK som...
Det var ju Bultens förtjänst.
Ja, och det är AIK som vinner den, så att jag tycker bara det är kul.
Mm. Ja, jag håller med. Jag ser det också som beröm. Ja. Om man får skit för att man är grinig och jobbig och jävlig, så beror det nästan alltid på att man är bra också faktiskt.
Ja, det tror jag sammanfattar våra liksom gamla gubbar och den här liksom ilskan som finns mot dem. De är lite för smarta liksom för att man som supporter till något annat lag ska kunna hålla sig för att bli rasande på dem.
Norrköping skojar ju om det på sociala medier och sa att jo, men Andreas Johansson tränade för fullt idag, och sen så la de ut en gubbe som dök från en trampolin, vilket många tyckte var roligt, utom en person, John Alvor.
Var det John Alvor, ja?
Som blev rasande på skämtet.
Ja, den reaktionen förstod jag överhuvudtaget inte från Alvor.
Okej, man blir rasande på filmningen. Det var det många som blev, och det kan man ju bli såklart. Det är en ganska naturlig reaktion. Men att bli arg på skämtet när man själv är den som brukar skämta om tiggare och säga att Mohammed Ali Khan inte ens vet när han själv är född. när Mohamed Ali Khan inte ens tyckte det var roligt. Alltså han har haft ganska dålig taktkänsla vad det gäller humor tidigare. Alltså. Men det är väl hans svaghet då. En obefintlig känsla för humor.
Den reaktionen där på att Norrköping valde att göra en kul grej av det. Det tycker jag Norrköping är helt rätt och det förstod jag faktiskt inte heller. Apropå Mohamed Ali Khan som du nämnde där, så var det ju väldigt lustigt för att han rasade ju också i veckan här.
Mot Kina?
Nej, det har jag rasat om tidigare, men han rasade på ett sätt som jag nästan aldrig har sett någon rasa tidigare. En spelare alltså. Det var när uppgifterna om att IFK Göteborg var intresserad av Johan Elman kom ut. Då dundrar ju han på Twitter att det här var ju fullständigt bedrövligt av Göteborg att ens var intresserad av den här. Elmander hade ingenting i IFK Göteborg att göra. Var kom den ifrån? Han spelar i Halmstad liksom. Och dömer ut Elmander fullständigt då. Det han är ju i och för sig inte unik med liksom. Men att som spelare göra det när ett annat lag eventuellt då ska värva. Alltså jag säger inte att Mohamed Ali Khan har fel i sak. Men det är ju rätt kul när spelarna börjar ge sig in i sådana här vilda teorier som man själv kan slänga ur sig emellanåt. Det var ju ett praktexempel på det.
Ja, särskilt när man har sin bakgrund i Häcken där också. Ja. Så är det ju märkligt att komma med ett sånt utspel. Men det var väl lite underhållande om inte annat.
Ja, det får jag säga.
Och jag håller med honom i sak. Däremot håller jag inte med honom om Kina som man dömde ut på. På ett väldigt underhållande sätt när han skulle förklara varför han inte kunde vara kvar där. Det har vi nog pratat om.
Det har vi absolut gjort. Vi glider över i det här från det här gamla gubbargrinet då. Vi friar de gamla gubbarna. Vi hoppas att de fortsätter att vara smarta, skapa intresse, orsaka rabalder på olika sätt. Dock får väl Andreas Johansson slipa lite på sina filmningar, för att ska han göra det får han åtminstone vara bra på det, kan jag tycka.
Ja, han har inte gått den skolan, kan man väl säga.
En parentes där som är rätt intressant. Han lurade ju mig. För att jag satt ju och skrev då en snabbdykare som ska gå ut rätt fort, och då hade inte det här riktigt uppmärksammats att han hade filmat så, utan jag såg ju bara liksom, uppfattade bara situationen att den hade hänt, och jag lurades, så i min krönika så skrev jag ju att ja, men det är mycket möjligt att Andreas Johansson fick en armbåge liksom, men han får släppa det och gå vidare, och det var så krönikan publicerades. Sen några timmar senare så kom ju tv-bilderna på det och man såg det, och då har jag ju ett val, då kan jag gå in och ändra i min krönika, i och med att nu allt publiceras på nätet och så är det bara att ändra. Men jag gjorde faktiskt inte det, utan det får stå kvar som det står, för att jag ansåg att i det läget skulle bli någon form av historieförvanskning om jag hade gått in och ändrat min krönika i efterhand. Det är ju mycket mer ärligt och egentligen bättre för historieskrivningen om det faktiskt får stå i den här krönikan att ja, men han fick väl en armbåge då. För att det var ju så det formulerades.
Men skrev du om krönikan?
Nej, jag skrev inte om det, utan jag lät det gå i papper så.
Ja, jag vet inte, jag köper inte det riktigt.
Gör du inte det?
Nej, det var bara, lägga till ett stycke att nu när jag granskat repriserna, så, i och med att det är sånt pikant exempel.
Det skulle jag möjligen kunna göra, lagt till den då. Men jag hade ju också kunnat välja att ändra hela formuleringen. Och att bla bla bla, det var fruktansvärt och så, vilket man ju kan göra ibland, men här tyckte jag att nej, men vad fan, han lurar mig, då får han väl göra det.
Ja nu, som snabbt, men i och med att det kan man väl bara ändra, alltså man kan väl gå in och alltså då kan man göra en poäng av att
ja, men då,
jag hade ju också blivit
då
lurad,
då förställer jag mig bättre än jag är liksom. Alltså då om jag skulle ändra det liksom som att bara till att ja, i den minuten inträffade det här liksom, då har jag ju inte gett en bild av hur jag upplever den här fotbollsmatchen.
Nej, men du har ju tillgång till mer information. Du har ju sett reprisen också, den kan ju också
vara. Ja, då skulle jag möjligen kunna skriva en ny krönika då. Det kan jag köpa. Jag kan skriva en ny krönika om det där. Jag skrev ett blogginlägg om det dagen efter, det jag precis redogjorde för det här.
Ja.
Men idag ändras ju allt för mycket. Alltså det artiklar görs om, och jag menar Expressen hade någon artikel här nu när man fick intryck av den jävla ubåten från 1916 att det var ett nytt fynd.
Ja, just det.
Den originalartikeln går ju aldrig att hitta nu, för att den existerar ju knappt längre, den original, för att den är så omskriven, de har ändrat på så mycket. Och det blir ju en form av historieförvanskning.
Mm.
tycker jag. För tidigare när allting då publicerades, då fanns det ju där. Och sen fick man komma med nya artiklar efteråt. Nu förvanskas ursprungsartiklarna och så går det aldrig liksom att spåra källan till hur det egentligen beskrevs från början. Därför lät jag min formulering om Andreas Johansson stå kvar i krönikan.
Ja, okej. Okay. Ja, men jag köper ju den hela analysen. Ja, okay. Ubåt-exemplet var ju roligt. Att de bara avpublicerar hela, ja, hela grejen. Det är ju fusk.
Men det görs hela tiden. Nu med nätet. Ja. Det sker ju överallt.
Ja. Ja, absolut. Därmed, jag tycker som sagt att man kan ändra, men då får man vara tydlig med det. Om någon påtalar något fel man har gjort till exempel, då skriver man bara tack så mycket för dina vakna ögon, jag har ändrat nu liksom.
Ja, det håller med om. Ett faktafel, liksom ett årtal som är galet eller någonting liksom. Att, eller ett, en matchminut eller ja, vad det nu kan vara. Liksom,
jag kör på ditt makrotema, men jag underkänner din mikroanalys.
Okay. Jag får leva med det. Du underkänner inte Sam Janssons mål mot Häcken däremot?
Nej, det är väl
för att byta spår här i 51% fotboll, folkets podd.
Det är väl svårt att underkänna ett mål som betyder 2-1 i slutminuterna och som börjar med att man får bollen 70 meter från motståndarens mål. Dessutom med ryggen mot det och sen sätter fart. Ett helt galet mål han gjorde som har vevats i alla... i alla möjliga sammanhang, som dessutom sköt upp Djurgården i tillfällig serledning också. Jag träffade Sam Jansson igår faktiskt och pratade om det här.
Mm.
Och han hade YouTubeat mycket själv.
Ja.
Han har gått hem och lagt sig på sängen och knappat in det. Och sen så sa han, när jag tittade på det och så hur långt jag hade till målet och hur jag gjorde, så tänkte jag bara, det här är fantastiskt. Så det blev en intervju. Jag tror jag ska publicera den ganska snart. Han berättade en hel del intressanta saker om sin bakgrund i Liberia som inte alltid var helt lycklig. Så den kommer väl ut.
Då är frågan om det slår då Stefan Rodevågs volleykanon Falkenberg mot vilka det nu var, minns jag inte riktigt. Man gjorde under vårsäsongen här ett fantastiskt volleymål. Och det, då lät vi liksom, vår kollega Marcus Vulkan skrev då på Twitter att det här är årets mål. Vi behöver inte diskutera det längre, vi köpte det båda två.
Mm.
Och Sam Jansson har dribblat sig förbi Rodevåg.
Ja, och håller nog Rodevåg högst fortfarande faktiskt. Sam kanske är tvåa än så länge den här säsongen då. Rodevågsmål, ja, det är så sjukt faktiskt. Ja. Det är liksom en sån träff du får på 1000 sig Sam Janssons prestation. Ja, men just men man bara tänker på det estetiska också. Så är Rodevåg.
Ja, men jag ska säga, jag gillar det, alltså, årets mål, det försöker ju liksom sammanfoga två oförenliga världar på sätt och vis. Alltså. Det ena är ju snyggaste målen. Och där kan ju Rodevåg då kanske sägas vara det snyggaste målet rent estetiskt då, som du är inne på. Den andra, det är ju alltså prestationsmålet, alltså där det är flest bra prestationer. Det kan ju vara ett anfall där flera spelare inblandade och alla gör bra saker hela tiden. Eller det kan vara liksom en lång sekvens av aktioner av en enda spelare. Så att där är ju Sam Janssons bedrift i så fall mycket större.
Ja, och man väger in betydelse också, vilket man inte gör i de här lägena. Årets mål ska ju bara vara att du ska sätta igång det och känna med magen att det här var helt sjukt liksom. Ja.
Kan vi säga att vi slåss här nu för att årets mål ska delas in i två olika kategorier, en estetisk kategori och en prestationsbaserad kategori?
Ja, nej, det blir för tårt kanske, men visst, det är ju två helt olika saker, då har du rätt i.
Apropå mål då, så vinner ju IFK Göteborg med 6-0 mot Örebro, tar tillbaka serieledningen, men går bet på transfermarknaden enligt Oskar Månsson.
Mm. Eller enligt Robert Laul, när jag tänker efter.
Nej, för fan.
Jo, vi diskuterar vad de skulle få in som en Vibersättare.
Just det.
Nu visar de sig att de klarar sig ganska bra i den här matchen med Engvall och Boman. Men vi tror ju att Vibe-effekten kan bli rätt kännbar ändå i långa loppet. Men de har inte fått in någon bra ersättare, förutsatt att den här riskvärvningen som de har gjort nu. Men jag tycker nästan du la orden i munnen på mig. Du har skrivit en hel krönika om det här.
Ja.
Du har ju
en liten sån där antingen eller krönika som man ju får ta till ibland.
Ja, det var därför du lavade den, för att du hade liksom du hade ingen sån klar.
Jag ville se det, känna din ingång på det bara, men Ja, men även om man, ibland kan det vara så att det kommer nyförvärv och du har fan inte en susning om hur bra de här är och så. Den här liran då, Riku Riski, han, alltså, han har ju spelat i Allsvenskan tidigare. Han var ju utlånad i Örebro här under 2011. Jag hittade till och med en gammal tweet som jag hade vräkt ur mig om honom då, att han var ett fynd och att han gjorde mål som Zlatan Ibrahimovic hade varit avundsjuk. Så formulerade jag tweeten.
Jasså, vilken typ av mål har
han? Ja, det minns jag fan inte. Och problemet var att han gjorde bara ett mål för Örebro, så att då var jag på den matchen och såg det här målet. Så att han gjorde ju vissa intryck på mig. Och jag har sett han lite mer efter det. Och det som gör honom svårbedömd då, det är ju att, för här vet vi väldigt mycket vad det är för en typ av fotbollsspelare. Det är att han, ett, jag tror att han kommer passa ganska bra i Jörgen Lennartssons 4-4-2, så som Blåvitt spelar med lågt sittande mittfältare, och det blir utrymme att komma in framför motståndarnas backlinje och inte bara bakom. Alltså det var så Vibe spelade väldigt mycket. Vibe var inte så mycket djupledsspelare egentligen, men jag upplever inte att Risk är så bolltrygg om man inte har utvecklats oerhört under åren i Norge här. Så att spelartypsmässigt, ja, bra, men kvalitetsmässigt ett större frågetecken.
Okay.
Får helt enkelt visa sig.
Ja. Tror du risksupportarna gillar honom?
det kommer väl bli ett och annat ett och annan sån rubrik i medierna här, kan man väl gissa, kanske inte just den då, men han har ju ett namn som det går att spinna på.
Jag känner mig redan trött på ordvitsarna kring honom efter att själv ha dragit två, ja. Mindre lyckade.
Jag fick ett sms av Simon Bank, riskminimering? Frågetecken.
Ja, lite bättre faktiskt.
Ja, du tyckte den var bra då. Cyniska Älvsborg är vår nästa punkt.
En ganska lös spaning för min del.
Måste jag säga, min spontana reaktion när du ville prata om cyniska Älvsborg var om du menade deras första halvlek mot AIK på Friends.
Mm, som nästan hade platsat min topp 5-lista här.
De mest i naivitet.
Kockade, ja. Fotbollslagen. Nej, de vann ju hemma här mot Åtvidaberg med 2-0. Och de gjorde det på ett sätt som Elfsborg har blivit ganska bra på senare år. Elfsborg, ända sedan pannbandsligan, har ju varit ett naivt lag som inte riktigt liksom lyckats när det gäller, men har liksom långsamt utvecklats till en annan typ av lag. Och den här segern de tog var ganska typiskt för den grejen, kan man säga. Victor Prodell petade in 2 skitmål och sen var det bra med det liksom. Inte så mycket mer med det. Lite så ett topplag brukar vinna Allsvenskan.
Ja, men jag tänker mer att ska Elfsborg egentligen få igång en målskytt här nu? För nu har väl Prodell gjort mål, rätt mycket mål på sista tiden. Han gjorde även mål borta mot AIK där. Och ja. Så har han ju 2 här mot Halmstad då.
Ja, vad kan han vara uppe på nu då? 6 kanske?
Eller ja.
Det börjar ju likna någonting. Och honom plockade de in just för den här grejen. Han gjorde ju, var det 15 mål kanske i Åtvidaberg. Sa jag Åtvidaberg innan förresten? De mötte ju Halmstad såklart. Mm. Så att du rynkar lite på ögonbrynen. Men han spelade Åtvidaberg, gjorde 15 mål i vart fall. Och det var det ju mycket den här typen av avslut liksom. Fox in the box avsluten. Och det var ju därför de plockade in honom. Och det har han ju inte riktigt levt upp till. Han har ju varit bänkad ganska mycket. De har ju spelat med Frick på topp. Mm. Bara för att han löper mycket. Och är ettrig sådär. Men ja, kan vara en liten faktor för dem i höst.
Jag tror ju inte att Elfsborg håller i det långa loppet. Det har jag skrivit. Däremot så gjorde ju matematikprofessorn då, som jag en gång döptes till i den här podden, comeback i veckan och räknade ut vad som krävs för att vinna Allsvenskan. Eller vad har krävts. Och ofta när man räknar, då räknar man ju vad slutar segrarna på liksom. Men den statistiken blir lite missvisande. Jag vände på det och gick in på vad har tvåan i snitt fått sedan 2008 då 16-lagsserien inför. Jo, tvåan har i snitt skrapat ihop 59,3 poäng eller vad fan det var. Och där skulle man ju lite löst då kunna säga att det krävs 60 poäng för att vinna Allsvenskan. Alltså du måste ta 2 poäng per omgång. Och tittar man nu Allsvenskan efter 18 omgångar, och just ställs på en hängmatch då. Men då är det Blåvitt och Djurgården som håller guldsnittet. De har alltså tagit 2 poäng per match eller mer. Och även Elfsborg då, om man kollar på deras 17 matcher, de har ju en hängmatch mot Gävle. Så det är de här 3 lagen då som befinner sig på guldsnittet. Så att fortsätter de bara att leverera så kommer de jagande lagen få det väldigt svårt. Till exempel måste ju Malmö om man utgår från den här statistiken, vinna åtminstone 10 av 12 återstående matcher. Och det kanske man är beredd att tycka efter man såg den starka insatsen mot Salzburg. Samtidigt har ju Malmö haft väldigt svårt faktiskt då och prestera i allsvenskan i matcher som de egentligen bara ska ja, sopa rent i.
Mm. Ja, nej, det 10 av 12 känns ju övermäktigt faktiskt. Malmö har ju trots allt värvat ihop ett halvt lag nu på sistone. Väldigt skickliga spelare, men lite frågetecken i sig för Kari Arnason efter den här matchen mot Salzburg, där han var riktigt, riktigt svag i första halvlek. Gjorde många konstiga grejer, borde ha på en straff bland annat. Men han har säkert mer att ge. Men de har inte fått ihop pusslet alls. Liksom. Det är många spelare från många olika håll också. Ja. Det är två serber och det är en brasse från Uruguay och det är en islänning och sånt här. Och det brukar ju ta lite tid och foga samman det.
Det är mycket individuellt försvarsspel i Malmö, är väl en grundläggande skillnad att i fjol så liksom så både spela och framförallt försvara ju de som en enhet då, där Marcus Alstig var något slags kit, antingen var han i backlinjen eller också var han på mittfältet eller också var han mellan backlinjen och mittfältet och de försvarade verkligen som ett lag. Det har inte Malmö FF gjort i år egentligen, och det gör de egentligen inte mot Salzburg heller, utan det är mycket individuellt försvarsspel i den matchen också.
Mm. Men det är mycket som talar för att vi får den mest rafflande toppstridsavslutningen på många, många år. För om vi Göteborg har ett litet minus med Vibe, om Djurgården har tappat Radetinac och de två är i topp just nu. Norrköping, har man ändå en känsla av att de ligger på maxprestationen. Elfsborg kommer ju gnugga sig med. Du var inte riktigt säker på dem. Och sen är det AIK Malmö som slår bakifrån, och de är ju bland de lagen som har absolut högst kapacitet. Så det känns liksom, det kan ju mycket väl bli att fyra lag är med liksom in på de sista omgångarna. Det skulle kunna bli något verkligen unikt som vi inte har sett på.
En del kan ju avgöras nu till helgen här då Malmö tar emot IFK Göteborg och vi har Stockholms derbyt då mellan AIK och Djurgården. Skulle exempelvis Djurgården och Göteborg vinna de här matcherna, då är ju frågan om man ska värdera AIK och Malmö. Jag tror inte att Malmö kommer komma i kapp liksom, men jag förstår ju att det fortfarande är det är ju inget du hamrar i sten med, utan det är mer en känsla liksom att det kommer bli väldigt svårt för dem att ta de här 10 av 12 då. Men skulle Djurgården och Göteborg vinna de här två matcherna som vi väntar här nu söndag måndag, då har vi ju ganska stora poängskillnader.
Och
vänder du på det då, så ja, då har du precis det där du pratar om. Det här djävulska racet med alla storlag och några till inom en ganska tajt poängmarginalen då.
Ja, det kommer ju bli ett spekulationsrace utav Guds nåde. Vi börjar redan nu. Jag träffade Pelle Olsson igår också, gjorde en intervju liksom, och han är ju den personen som han har inte guld i munnen, man säger så. Han är väl det som tar det begreppet sista av alla. Det är möjligt om Djurgården leder med 2-0 i sista omgången och har 3 poängs försprång.
I pausintervjun kan bjuda på någonting.
Ja, han skulle säga att de har en realistisk chans att hamna högt i tabellen. Men han påtalade bara det liksom, på ett Pelle Olssons vis, att ja, men det återstår 40% av säsongen liksom. Så det är helt meningslöst att börja liksom. Och det fattar man ju från deras perspektiv såklart, att det kan fortfarande liksom, alltså det kan diffa mycket. Även de här lagen kan ju hamna i mitten om det skulle gå mot dem.
Ja, men våran uppgift är ju att underblåsa här nu och spekulera och räkna och
absolut, och särskilt så. När man är en matematikprofessor / sportjournalist, då är det ditt demokratiska uppdrag. Nej, särskilt när du sitter i Folkets podd också.
Ja, men det är så snacket går. Jag menar, ska man efter varje liksom match fram till omgång 29 skriva att det återstår si och så många procent av allsvenskan här, det går inte att dra några växlar. Vem fan hade läst en tidning då?
Det blir en tråkig rubrik när du säger det återstår 40% av allsvenskan.
Ja, när det liksom är rubriken på ens krönika då. Jag fick för övrigt skit för här i veckan att jag sparkade in öppna dörrar av en falang och att jag bara provocerade av en annan. Det tolkar jag som ett tecken på objektivitet.
Vilken krönika
då? Ja, det minns jag inte. Så här är det, Oskar Månsson, att jag måste rusa till ett tåg. Efter de här matcherna som vi precis nämnde så kommer vi ha extremt mycket att prata om. Vi får peta in våra två sista punkter i nästa veckas program. Vi har blivit liksom jagade på gator och torg. Eller jagade har vi inte blivit, men vi har i alla fall blivit, folk har kommit fram till oss och tyckte att Nanne Bergstrand måste byta spelsystem i Hammarby från 4-2-3-1 eller 4-3-3 till 4-4-2. Det hade vi tänkt dissekera. Vi väntar en vecka med det. Vi har fått en och annan reaktion på vår efterlysning att vi måste kunna berätta mer om Östersund som är på väg upp i Allsvenskan. Nu fick de stryka senast mot Assyriska visserligen, men nu har vi fortfarande en god chans att ta sig upp i Allsvenskan. Det får vi också avvakta med till nästa vecka, för jag måste springa iväg till tåg.
All right, då ska jag släppa iväg dig. Jag ska bara nämna en reaktion som jag har fått.
Ja.
Det är att vår fika-podd växer.
Jaha.
Den har fått mycket beröm igen.
Jag vet,
den har fått någon slags spin.
Jaha.
Folk har börjat lyssna på den igen och diskutera den. Så, ja, jag vet inte.
Du vill att vi ska ha en comeback eller vad heter det? Att plocka upp den igen? Alltså.
Ja, men någon som tyckte att vi skulle uppdatera den, göra en timme till. Jag tror vi hoppar den i den.
Ja.
Men det är intressant att ett lågvattenmärke kan bli älskat i efterhand.
Vi rusar, eller i alla fall jag, till tåget och spanar in hur pressfikat är på Gamla Ullevi ikväll, IFK Göteborg Belenenses. Du håller koll på AIK Elfsborg då framför tvn, antar jag. Så får vi se var vi landar. Folkets podd 51% fotboll är tillbaka nästa vecka. Tack så mycket för att ni lyssnade.